välkommen till Kjellander och Björk som idag befinner sig på GoodTech Conference i Sundsvall. GoodTech Conference är Norrlands största konferens för digitalisering. Den hette ju tidigare Sundsvall 42 och har mer än 30 års tradition av att utbyta kunskap, att starta och etablera nätverk och ha samtal om viktiga frågor. GoodTech Conference har ett brinnande intresse för utveckling, digitalisering och kreativitet som är årets tema. Jag heter Mats Björk. Jag arbetar normalt som digital strateg, men nu är jag poddrockstjärna, som jag gillar att säga. Och med mig som vanligt har jag min poddbästis, Andreas Kjellander. Hej Andreas.
Tack för den, Mats.
Ja, jag byter epitet.
Du byter epitet. Mm. Och varmt välkommen Charlotte Runius.
Mm. Tack så mycket.
Kul att ha dig här i studion.
Tack.
Vi har ju mycket att prata om, ska jag säga. Men jag introducerar dig. Du är medgrundare till Phoenix begravningsbyrå, som är då en digital begravningsbyrå som på bara ett par år här har blivit liksom en av landets största. Du är civilingenjör. Du hade ingen erfarenhet av begravningsbranschen när du var med och drog igång den här verksamheten 2014. Min första fundering är ju egentligen, vi småpratade lite grann här innan, det är, vad fick dig att söka dig till liksom begravningsbranschen?
Ja, det är en bra fråga, eller hur? Vem vill bli begravningsentreprenör? För min del personligen så befann jag mig mitt i livet. Jag fick barn, jag hade ett jobb som jag inte tyckte så jättemycket om. Jag kände att jag ville göra någonting som var viktigt på riktigt. I samband med det här så gick min mormor bort. Jag fick uppleva hur det var att ordna en begravning och hur väldigt gammaldags och traditionell den branschen fortfarande var. Hur lite information som fanns.
Där någonstans så. För det man tänker på här att på ett sätt, Mats och jag brukar ju prata om att liksom, och många andra såklart, att disrupta olika liksom branscher. Och begravningsbranschen, om man nu kan säga så, är kanske inte liksom den första branschen man tänker på att man kan förändra med hjälp av liksom de nya verktyg och möjligheter som ändå, ska säga, digitaliseringen på något sätt medför. Mm. Jag tror att, jag vet inte, flera också kanske sett, nu kastar vi liksom rakt in i liksom produkter här, men en av de första gångerna jag liksom stötte på er, det var när jag läste om lite så här annorlunda begravningsformer. Framförallt ett då, i och med att liksom både kanske jag och Mats är intresserade mycket av rymden, det var något som ni kallar för rest in space.
Just det.
Vad är det för någonting?
Vi har ju tagit på oss att tänka igenom från början egentligen vad ett avsked är och vad anhöriga och familjen egentligen har för behov i det här tillfället. Och när vi gav oss in i den här branschen så har den fungerat på samma sätt i hundratals år. Mm. I princip ingenting hade hänt. Det var fortfarande gravstenar och hårlockar nästan och så lite fotografier och så som man hade som minnen. Mm. Och alla begravningar gick till på mer eller mindre samma sätt. Och samhället har ju förändrat otroligt mycket den här perioden. Mm. Vi ser jättemycket trender både vad det gäller individualisering, sekularisering, digitalisering som skulle kunna hjälpa oss att få avsked som blir mycket personligare. Mm. Och som ett led i det har vi tagit fram ett antal olika förslag därav Rest in Space är ett på, som egentligen syftar till att ifrågasätta och sätta igång fantasin lite och diskussionen kring vad ett avsked är. Och döden är ju ett av de absolut största tabun som finns i samhället idag.
Absolut.
Det är fruktansvärt svårt och ofta ju äldre man är att ta upp frågan om döden utan att bli tristnyssen i sammanhanget, utan det här ska du inte tänka på mamma, utan det är långt kvar, säger barnen lite nervöst och så pratar man om någonting annat. Men vi märker att i familjer där man faktiskt vågar prata om de här frågorna så finns det ett lugn för alla inblandade och risken för konflikter minskar. Samtidigt som man kan säga att livet idag har vi nästan stödat bort döden helt och hållet. Det räcker att gå bara ett par generationer, 100 år tillbaka, så fanns döden med i livet på ett helt annat sätt. Man kan läsa Astrid Lindgren eller Vilhelm Moberg eller vem som helst, stora svenska författare, så ser man att de skriver om döden på ett sätt som kan kännas otroligt obehagligt att läsa om. Om man läser Astrid Lindgrens böcker för sina barn så kan man tänka, men oj, ska det här verkligen stå i en barnbok? Och, men det, det är inte alltid så att det är bra att sticka huvudet i sanden heller. Inte för att man ska prata om döden hela tiden.
Nej.
Men man tänker lätt att bara för att medellivslängden är 82 år eller någonting sånt i Sverige så blir man så gammal och det är långt kvar och man behöver inte tänka på det. Men när man tänker på döden ibland så blir man också medveten om vad man faktiskt vill göra med sitt liv innan dess.
Vi grävde, oj nu var det dåligt ord där. Vi gjorde ett avsnitt om döden själva, Andreas och jag, där vi pratade om precis de här grejerna. Och då ställde vi oss en fråga. Fungerar döden, om man pratar om döden, får man en bättre liksom värdekalibrator på sitt liv då? Tar man bättre beslut om man liksom inte stigmatiserar den här grejen kring vad jag vill göra och vad jag... För mängden dagar är ju ändliga. Vi vet bara inte riktigt hur lång de är. Och ju mer jag börjar identifiera med att jag är också ett döende ting, ju bättre kan jag prioritera vad som är viktigt och inte viktigt. Tror du samtal om döden kan leda fram till att man får sätta mer värde på det man har?
Ja, jag tror ju det. Sen är det ju självklart inte något man ska prata om och fokusera på hela tiden. Då blir man väl ledsen och deprimerad. Men det är viktigt att tänka på, tror jag, när man fattar sina beslut som man gör i livet, att man har faktiskt bara ett liv. Det finns ju en ganska känd undersökning av en brittisk sjuksköterska om vad det är man ångrar på dödsbädden. Det är ju ingen som ångrar att de inte har jobbat mer, till exempel. Utan folk ångrar att de inte har varit sanna mot sig själva, att de har levt efter andras förväntningar istället för sina egna, vad man egentligen vill göra med sitt liv. Man har jobbat för mycket, man har inte tillbringat tillräckligt mycket tid med familj och vänner. Man har tappat vänner, låtit fantastiska vänskaper rinna ut i sanden. Och det finns ju otroligt mycket forskning också på lyckosidan. Om man ser det som sitt mål i livet att vara så lycklig som möjligt snarare än att vara så framgångsrik som möjligt i materiella ting. Så det som gör oss bevisat lyckliga är nära och goda relationer. Och där hamnar man ofta i, särskilt kan jag tycka bland många av mina vänner i startupvärlden, att man gör en karriär och man, som kan vara otroligt självförverkligande. Men man ska vara medveten om varför man prioriterar som man gör. Och att man ska vara medveten om att det handlar om självförverkligande. Din familj och dina vänner, de skulle antagligen snarare uppskatta mer av din tid. Och dina grannar, de blir bara svartsjuka eller avundsjuka. Så att det är viktigt att man tänker på när man gör sina val, varför man gör dem.
Alltså, nu arbetar du med det här. Det är jättespännande i och med att vi har liksom okunnigt utforskat det här ämnet. Jag är jätteintresserad av liksom vilka observationer du har gjort i ditt arbete liksom, i hur vår liksom relation kring döden och liksom det digitala ser ut.
Vi tittar ju väldigt mycket på det underliggande behovet. Vi kände att vi var tvungna att tänka om den här branschen från början egentligen. Vad har man för behov? Och det finns som många som har jobbat med sjukvården och trauma och liknande, en kriskurva som i princip alla går igenom när man råkar ut för ett dödsfall, som även om det var väntat ändå är en kris i livet för de allra flesta. Och det innebär bland annat att den första tiden så är man inte riktigt sig själv. Man har man behöver älta saker, man kan inte tänka lika rationellt, man är inte strukturerad, man kan förneka, man kan ha svårt att tänka igenom saker på ett rationellt sätt helt enkelt. Och ofta så är det ju under den här tiden som man behöver ordna med en begravning. Och den slutsatsen som vi har dragit av det är ju att vi behöver göra det så enkelt som det bara går för anhöriga under den här perioden. Och vi behöver också möjliggöra för dem att komma tillbaka till sina beslut och titta igen och igen och igen. Och inte bara som man gjorde förr i tiden, gå in en timme på en begravningsbyrå och sen är allt klart. På samma sätt i den här kriskurvan så är det absolut viktigaste för att komma vidare och bearbeta sin sorg och komma tillbaka, det är stöd från omgivningen. Och särskilt i vårat lite känslorädda land så är det många som drar sig undan. Och man vet inte vad man ska säga. Man är rädd för en känslomässig reaktion, att någon ska börja gråta eller bli ledsen. Man är rädd för att säga fel helt enkelt. Och då gör man ingenting. Och så håller man sig undan och så säger man att ja, men det blir upp till, det är upp till den personen att höra av sig när de är redo, skyller man på. Medan i själva verket är det tvärtom. I själva verket så behöver den som befinner sig i sorg att omgivningen hör av sig och tar ansvar för kontakten. Och pratar och hittar på saker och hjälper personen att komma tillbaka till ett så vanligt liv som möjligt. Och det här är ju någonting som i normala fall kan vara ganska svårt att göra från begravningsbyråns sida för att på traditionellt vis, därför att det tar väldigt mycket tid.
Mm.
Och särskilt om man ska höra av sig till alla gästerna eller de anhöriga.
Men
genom digitaliseringen så kan ju vi automatisera det här.
Mm.
Vi har instruktioner mer eller mindre. Det här kan du göra för att stödja din familjemedlem eller vän som befinner sig i sorg.
Mm.
Och vi kan påminna om det även långt efteråt. För att det är också många som känner att just när krisen inträffar så får man väldigt mycket stöd. Men sen är det som att alla går vidare och det här försvinner.
Mm.
Medan för den som har drabbats så finns sorgen kvar väldigt länge. Och den kommer tillbaka vid högtider och födelsedagar och särskilda platser och så. Och kan komma tillbaka nästan lika starkt som det var från början.
Det här är, ja, det är ju sjukt spännande. Jag tänker med...
Sitta och bara försöka ta in här.
Ja.
Det är väldigt... Det blir inte bra på podden.
Nej, nej. Men, några reflektioner som jag har spontant. Den ena som jag kom in med innan vi träffades här nu, då är det så här. Det här är ju då ett fält som är... som vi har under väldigt lång tid puttat bort från oss, just eftersom döden närvarar inte i samma utsträckning som du säger som på Astrid Lindgrens liksom barndom, tidigt 1900-tal. Då har vi löst det genom att putta bort det, medan det då egentligen kan guida människor fel att inte ha det här på ett bra sätt i våra liv. Och så sen så kommer digitaliseringen och alla de här verktygen, då är det ju liksom ett här kan man göra väldigt viktigt arbete. Känner du så själv här?
Ja, alltså jag känner ju att det här är ett otroligt viktig fas i människors liv. Att den här processen hanteras på ett så bra sätt som möjligt. Och det är ju det som den här konferensen handlar om, det spåret som vi är med i, att bygga smarta samhällen.
Mm.
Och för mig handlar det mycket om att hur hjälper vi människor att leva ett bättre liv? Hur hjälper vi människor att vara lyckligare?
Mm.
Och hur underlättar vi för människor att hjälpa varandra att vara lyckligare, för att det är ju trots allt oftast inte någonting som samhället kan lösa eller en utomstående, utan det handlar otroligt mycket om relationer människor emellan. Det vi kan göra med hjälp av teknik, det är ju att utbilda och underlätta och hjälpa de här processerna.
För det tyckte jag kände när du pratade om vart ni kom in här och hur ni utmanade status quo i begravningsbranschen då, om vi säger så. Det är ju just att facilitera och stötta hela upplevelsen. Jag snuffar här för podden, det är skiteffektivt att göra det för en mic. Men för det är ju en upplevelse det här som man kan stötta på massor med olika sätt, och man kan jobba med automation som du är inne på liksom, för att göra det här, för att det faktiskt ska bli mer mänskligt, för att det ska bli mer värde, inte för att vi ska fortsätta att distansera oss från det här svåra området liksom. Det är vad jag tar in här.
Med hjälp av tekniken så kan man ju automatisera väldigt mycket av det som är administration i sammanhanget, och man kan istället fokusera på det som är det mänskliga mötet. Och det är ju det som är nyttan med tekniken någonstans. Det är inte att ta en process som har sett likadan ut i 100 år och på något vis bara göra den i en dator. Utan det är att tänka efter, vad är det för underliggande behov som finns, och hur kan vi använda tekniken för att det behovet ska bli tillfredsställt så bra som möjligt.
Jag gillar att du säger det, för det har kommit fram i flera föreläsningar, i flera sådana här samtal. Och det är en mognad, alltså en allmän, nu fick du vara med i en allmän mognad här, att vi förstår att det är faktiskt ett problem eller ett behov som är grejen. Och verktyg och kanske arbetssätt är mer, ska bara stötta det behovet som vi har observerat. Så det är coolt, det var bara en parentes där.
Vi ser ju, vi pratar mycket om liksom tradition. Tradition finns ju liksom i princip alla branscher, och jag tänker på er bransch är kanske extra eller särskilt liksom omgärdad just kring tradition och ett visst sätt att liksom att göra saker på. Hur känner du kring det? Är det liksom är det ett, nu vet jag inte om du har liksom varit inne i andra branscher, men hur liksom, är det ett starkt mothugg? Är man mer av en rebell inom just din bransch, inom liksom startup, inom liksom, begravningsbranschen kontra någon annan bransch?
Ja, alltså jag vet inte riktigt om jag skulle vilja se oss som en rebell på det viset, därför att vi är inte emot de här traditionerna.
Nej.
Det finns en otrolig styrka och vad ska man säga, trygghet i traditioner. Och det hänger ju också ihop med hur man hanterar kriser och att man inte vill ha några överraskningar. Inga fler överraskningar när man väl befinner sig i den här kriskurvan, utan man vill ha enkelhet, trygghet, förutsägbarhet.
Mm.
Så det handlar snarare om att vi kan göra det ännu bättre med hjälp av tekniken än vad man har kunnat göra historiskt när man inte har haft de hjälpmedlen.
Mm. Ja, för något gott i det här tycker jag, det är att det öppnar upp samtalet kring just döden. Mm. Och hur kan vi bli bättre på att hantera liksom, sorgarbetet? Och som Mats var inne på där i frågan, hur förändrar det här liksom vår relation till döden?
Och jag tror att framför allt vad det gäller sorgarbetet så finns det någonting i att aktivera nätverket runt de närmast sörjande. Och det är svårt att göra det utan teknikens hjälp.
Mm.
För att man når inte ut till de här personerna. Men om man går på en begravning till exempel, man anmäler sig till begravningsbyrån, då kan man också lämna sina uppgifter och ta emot den här informationen. Och vi kan då påminna och höra av oss till gästerna och tala om för dem att de behöver göra de här sakerna.
Mm.
Sen kan man självklart tacka nej, man tycker att det är obehagligt och så vidare. Men grunden i det hela är väldigt mycket medvetandegörande. För jag tror att en stor del av det här problemet är också att man inte vet vad man ska göra. Man vet inte vad man ska säga och man är rädd att säga fel och göra fel.
Absolut.
Och får man då ett stöd, att amen, det är faktiskt så här, det är så här du kan hjälpa din vän.
Mm.
Då blir det så mycket lättare att göra det också.
En reflektion som jag har gjort, det är ju att när vi tittar på faser av mänsklig civilisation, så delar vi upp det i jägare, samlare, neolitisk period eller jordbruk, industrialisering, och så tycker vi då att digitalisering är en ganska stor grej, så vi ser det som en ny fas. Och då ser vi att samhället har ofta agerat olika i de här olika faserna. Men begravning och död har inte disruptats hittills, säger jag nu då. Och så får ni gärna utmana mig, för jag tycker att vi har haft samma ritualer pretty much från jägare, samlare och framåt. Skillnaden är väl möjligtvis att vi i neolitiska perioden byggde samhällen och då började vi ha kyrkogårdar, men that's it. Annars är det lite så här olika beroende på vad du har för flair av Gud och religion, är det ungefär samma sak. Men nu kanske vi har den här disruptionen, just eftersom det är en informationsrevolution vi har.
Jag tror att om man tittar historiskt så har vi ju inte haft, alltså vi har haft ritualer och vi har haft ställen att minnas på, men vi har inte haft något sätt, alltså foton och filmer och virtual reality, det är sånt som har kommit nu. Nu kan man i princip köpa utrustning till sin iPhone och spela in en 360-film hemma, och sen kan man åter liksom gå in i ett minne på ett helt annat sätt än vad man kunde för bara inte alls särskilt länge sedan.
Vad tror du händer då för en, nu hijackar jag Andreas, vad tror du händer då för en efterlevande, mina barnbarn, om de kan få en känsla av vem jag är, inte bara tid, datum, plats och sådär som det har varit innan när man ska en släkting på distans.
Mm.
För de digitala arven lämnar vi ju nu.
Mm.
Vad händer då?
Jag tycker personligen att det är fantastiskt. Mm. Jag förlorade min farmor när jag var bara 8 år. Och jag hade en väldigt nära relation till henne.
Mm.
Och jag vet det. Jag har sett det på vissa fotografier, men det finns inte särskilt mycket kvar.
Mm.
Men jag vet att hon bodde nära. Jag vet att jag spenderade väldigt mycket tid där.
Mm.
Jag har en son nu som är 7 år.
Mm.
Och jag vet ju vilken nära, alltså hur mycket man känner varandra.
Mm.
Och hur väl han känner mina föräldrar.
Mm.
Men trots att farmor gick bort när jag var 8, jag har ju otroligt lite. Jag minns hur hennes hår kändes.
Mm.
Och jag har sett henne på lite bilder. Men jag har ju ingen bild av vem hon var som person.
Nej.
Och det kan jag ju inte. Det finns inget sätt att riktigt få det. Jag kan ju prata med mina föräldrar. Men jag kan inte få en egen uppfattning. Det finns lite någon liten filmsnutt från när vi åkte skidor någon gång ungefär och tittade på. Men jag tycker ju personligen att det skulle vara otroligt häftigt att kunna få, sätta på mig en par VR-glasögon.
Ja, men absolut.
Och liksom gå runt i hennes hem och, ja, och se, kanske till och med kunna prata med henne i någon form av dataspel. Nu är det här lite science fiction.
Nej, kör.
Men liksom kunna prata lite med henne i en liksom dataspelsmiljö eller vad man ska säga.
Vi har teknologin för att, nu stänger jag ut det igen, Andreas. Vi har teknologin för att göra allt det där, och pratar vi i VR-termer så är man nedsänkt, alltså immersed. Du kan vara fullt nedsänkt i en upplevelse, som en artificiell upplevelse, med alla sinnen aktiverade. Inte riktigt runt doft än, men det ligger på så kort horisont. Så vad kommer det göra? Om en halvtimme har vi all teknologi i ordning och den kommer vara billig. Vad kommer det göra för din personliga utveckling av att liksom få stänga den där önskan av att ha kontakt med din farmor?
Ja. Nej, men jag skulle personligen tycka att det var väldigt häftigt och att det skulle ge mig en bild av min egen historia som jag inte kan få på något annat sätt. Samtidigt så är det ju en avvägning. Alltså det finns ju också det här med att tiden läker alla sår. Och förr i tiden när man inte hade någonting alls, alltså man hade kanske en hårlock i princip och en gravsten att gå till, man glömmer ju. Och det finns någonting som är bra i att glömma också.
Absolut.
Så man kan gå vidare. Men nu har vi sedan ett par år tillbaka otroligt mycket bilder, filmer på ett helt annat sätt. Om man bara går 20-30 år tillbaka så finns det ju mycket sporadiskt med fotografier, sparande, lite olika familjer möjligtvis. Men nu så kan man samla bilder från vänner på ett enkelt sätt. Man kan i princip gå igenom hela någons liv, och det finns många bilder som är tagna varje dag av hur man levde. Och lägger man på det här med filmer och VR så blir det en helt annan grej, tycker jag själv, som är ganska häftig. Sen är det ju självklart så att jag tror att man, det finns säkert de som är bättre på att prata om det vad det gäller psykologi och så, hur det påverkar oss. Men självklart så ska man inte gå in i det här för tidigt i sin sorgeprocess.
Nej.
För att då kanske det är svårt att...
Fast jag skulle nog säga så här, nu är jag bold och är den som pratar mest. Men jag skulle säga att det är du som ska prata om det. Det är du som håller på att vandra in i det här fältet. Det här fältet har ingen varit på innan. Det är någonting nytt som uppstår nu när vi tar verktygen, någon har modet att kliva in och börja ställa sig de här frågorna. Psykologerna kan gärna observera och skriva bra böcker om det här sen efteråt. Men det är ju du som fightas liksom där det inte är definierat än. Så tvärtom så är det du som ska prata om det, ska jag säga. För att vi vet ju inte. Vi måste ju på något märkligt sätt experimentera med det här nu för att förstå vad det här ska bli.
Och jag tror inte att det finns en större risk, alltså, i sorgarbetet med det här än vad det gör med andra minnessaker. Jag tror inte att det är sakerna i sig som gör att man har svårt att komma ur en sorg. Utan snarare, man pratar ofta om att de som har lidit en väldigt svår förlust, att det enda de vill är att få prata om det. Och om man då kan visa för andra och dela med sig för andra på ett sätt som gör att det är lättare att sätta sig in i det. Det skulle vara mycket lättare för mig att prata med min pappa till exempel och min farmor om jag hade mera information.
Absolut. Om vi bara krasst kollar på andra kriser då, vad säger en klassisk terapeut att man ska göra då? Det är ju pretty much prata om det. Så reder man ut det längs vägen. Och det är ju samma sak, du har beskrivit krissituationen här, som vad som händer vid bortgång. Det är ju så där löste jag psykologers alla problem då, alltså, från poddsoffan.
Jag fascineras lite den här bilden, för jag funderar mycket på det. Min mor som släktforskar väldigt mycket, och det hon hittar liksom i de här gamla kyrkoböckerna i princip när man föddes, hur många barn man fick och när man gick bort och vem man gifte sig med ungefär. Lite så här, hon har blivit duktig på att läsa det här. Men det som kommer att finnas för kommande generationers släktforskare är att faktiskt tillgängligt, alltså det blir tillgängligt på ett helt annat sätt, i att man kan gå in i någons liksom profil eller logga in på någons gamla liksom Insta-konto och få en annan bild av vem den här liksom människan var och hur man levde och vad man gillade och vad man tyckte om.
Ja, men jag tycker att det ger också en intressant bild, eller väldigt spännande bild av sig själv. För om jag tänker på min farmor till exempel, som ju kände min pappa otroligt väl naturligtvis. Och jag känner ju min pappa otroligt väl, men min farmor känner jag ju knappt alls.
Nej.
Och båda vi två har varit viktiga i min pappas liv förstås, men att få den här kopplingen över generationerna. Sen kan det ju vara underhållande att titta även längre bak och se hur folk var.
Shit, jag skulle vilja haft det, för jag hade ju min det var det känslomässigt här, men min pappa gick bort väldigt tidigt när jag var liten. Mina barn nu, de ställer ju en frågor ibland, men lite så här mitt emellan en fotbollsträning och någonting annat. Men där skulle det vara grymt. Ja, men här är hans Insta-konto. Nu fanns ju inte det då, men vilken fantastisk möjlighet, tänker jag då, framåt, är att faktiskt kolla in här och fråga om du undrar någonting, så kan jag berätta vem liksom personerna på bilden är. Så kan de se här vad han liksom gillade för någonting. Det är ju fantastiskt.
Men vi har ju också, när vi har vandrat liksom inom det här området, så har vi också problematiserat det lite grann. Så, någon kvickson då. En kan ju vara, vem är det som ska sortera i mängden av information som jag genererar? Och det är ju den som också då har kontrollen över mitt porträtt. Och vi tänker oss att vi har mycket film och video nu, så är det inte ens nära vad vi kommer ha om en halvtimme. Så det blir ju förmodligen en autonom process. Hur ska en sån grej funka, kan man ju klura på. Hur ska den AI:n funka?
Det är en väldigt bra fråga. Alltså jag har ju funderat på det även i mitt eget liv, alla tusentals bilder man tar. Jag väljer ut de bästa och lägger på Instagram och använder som ett familjealbum i princip. Och kanske är det så, därför att man kan ju inte, de allra flesta vill ju inte och kan ju inte gå igenom allt. Nej. Utan man vill ha några guldkorn som man ändå känner fångar det man vill fånga. Man vill inte ha 10 000 bilder, man vill ha 100 riktigt bra bilder.
Men det blir ju representerar en bäst. Ja. Vi pratade ju om det också, att man skulle vilja vara med där och välja ut de bilderna själv innan, för att man lämnar ju så mycket mycket av sig själv. Fast ute på nätet.
Vill du välja det själv? Ja, möjligtvis. Alltså det är ju, man måste också fundera på varför de här bilderna ska finnas kvar. För att någonstans så är vi ju liksom droppar i universum.
Jo, men jag tänker just välja själv, förlåt att jag avbröt det där, men välja själv i den bemärkelsen att oftast kan det vara en väldigt liksom presenterad och tillrättalagd bild av sig själv som man delar på nätet. Men man gör det inte i liksom åtanke av att det här är det som kommer vara kvar. Ungefär som jag hade liksom skrivit en biografi om mig själv som jag lämnar till dem bakom. Alltså, mer det.
Vad är det du säger, att ditt Instagram-jag är inte exakt du, Andreas?
Jag tror inte det är någons riktiga bild.
Nej, men det är klart. Och där finns det ju en, när man pratar med sina barn och så vidare, så finns det ju en otrolig vikt av att man inte bara visar en tillrättalagd bild, för då får ju vem som helst prestationsångest.
Utan absolut.
Man behöver ju dela med sig av det som var svårt och det, alltså de erfarenheter man har gjort under sitt liv. Och det är mycket det som jag tänker själv, att det är småbarn, att mycket handlar ju om att berätta för dem att jag har också gått igenom det här. Och jag har också haft det här problemet, och jag tyckte också att det var jättejobbigt. Och så först gjorde jag så här och det funkade och det funkade inte. Att ha den diskussionen, att om man inte öppnar upp sig själv och berättar om det som var svårt, utan bara berättar om det som gick bra, då kan man ju inte förvänta sig att någon annan ska dela med sig av det som var svårt heller.
Absolut. Det är någonstans, det här är så spännande att prata om, så vi håller på att förstöra hela tidtabellen för dagen. Vi får helt enkelt göra ett abrupt slut där och dra vår sista fråga som vi alltid brukar ställa, Andreas. Och så får vi fortsätta offline och diskutera det här, för clearly har vi mer att prata om. Ska jag ta sista frågan?
Gör så.
Det här ställer vi alla poddgäster. Vi har haft över 50 stycken och vi har fått olika svar, men de har varit fantastiska allihop, och vi förväntar oss något superkrispigt från dig nu då. Häng med nu då. Hur stor är digitaliseringen?
Digitaliseringen är allt. Jag kan inte se i min bransch att det finns någon anledning att göra på något annat sätt när vi väl har vant oss.
Coolt. Bra svar. Stort tack, Charlotte, för att du kom hit och delade med dig av dina erfarenheter kring det här sjukt spännande och viktiga arbetet. Och vi får prata mer och kolla tillbaka helt enkelt hur det går för dig framåt här.
Följa dig, se vad ni hittar på här.
Ja. Det ser jag fram emot.
Kul.
Kul, tack. Och tack också till er som tittar via Voide.se.